Podplay.
Den nymålade träbussen är nästan helt full. Frida och Alejandro knuffar sig fram mellan trötta dagarbetare i den tryckande mexikanska hettan och sätter sig på den hårda bänken. De rör vid varandra på det där tydliga sättet som bara tonåringar tror är subtilt och tänker inte på något annat än varandra och vad eftermiddagen kan bjuda på. Bussen rundar hörnet vid San Juan-torget mitt i Mexico City. Plötsligt knuffar något till Frida som ramlar lite framåt. Det gör alla ombord. Sen börjar skriken. En spårvagn plöjer rakt in i sidan på bussen och föser den framför sig. Bussen verkar nästan dras ut längs sidorna på spårvagnen som om den vore elastisk. Det känns som att tiden står stilla och det är underligt tyst. Efter ett par sekunder som känns som en evighet bryts bussen itu. Träflisor, motorbitar och krossat glas exploderar runt omkring Frida. Chassit slits sönder med det förvrängda ljudet som från ett skadat odjur. När Frida vaknar ligger ett underligt skimmer över vraket. Någon har haft med sig en påse guldstoff och ett gyllene moln täcker de blödande, skrikande människorna och det förvrängda fordonet. Alejandro stapplar fram till Frida och försöker lyfta henne. Men hon sitter fast. En av bussens ledstänger har brutits av och genomborrat henne. Rakt igenom midjan.
Du lyssnar på historien om Frida Kahlo. Konstnären som led mer än någon annan för sitt kall och blev en global ikon. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Gatan liknar ett slagfält. Slitna metallbitar, lemlästade kroppar och människor i chock fyller olycksplatsen vid San Juan-torget i Mexico City den 17 september 1925. Bland skrik och tårar stapplar en ung 18-årig man ut ur bussvraket med sin flickvän i famnen. Hon har en avbruten ledstång rakt genom midjan. Den unge mannen, Alejandro, bär in henne till en biljardaffär precis intill och lägger henne på ett bord. En äldre man säger att de genast måste få ut stången ur henne. Han sätter knät mot den sargade kroppen och börjar vrida. Skriket hon ger ifrån sig är så genomträngande att det dränker ljudet från ambulansen som närmar sig. Frida Kahlo är 18 år gammal när hennes kropp trasas sönder i bussolyckan. Flera revben är brutna, precis som ena nyckelbenet. En axel är ur led. Högerbenet är brutet på 11 ställen och foten helt krossad. Stången som spetsat henne har brutit hennes bäckenben, 3 ryggkotor och vrickat 3 kotor till. Livmodern och magen är allvarligt skadade. Men kirurgerna sliter frenetiskt vid operationsbordet i timme efter timme. Och till allas stora förvåning överlever hon. Hon kommer tillbringa många långa månader i sjukhussängen. Och mer kommer det bli. Frida föds i ett knallblått hus med lummig trädgård och en stenlagd skuggig uteplats i den lilla staden Coyoacán den 6 juli 1907. Coyoacán ligger strax utanför huvudstaden Mexico City och kommer med tiden växa ihop med den enorma metropolen. Som på många håll i Mexiko finns fattigdomen alltid nära. Men familjen Carlo lever ett förhållandevis bekvämt liv. Pappa Wilhelm är tysk invandrare och en framgångsrik fotograf. Han får flera välbetalda uppdrag och Frida och hennes tre systrar tillhör landets medelklass.
Hennes pappa föddes i Tyskland. Jag tror det var Baden-Baden han föddes i. Han blev ju den första officiella fotografen av Mexikos kulturella arv.
Det här är Eva Zetterman, docent i konst och bildvetenskap vid Göteborgs universitet.
Frida Kahlo växte upp i en otroligt privilegierad familjesituation. Men hennes pappa hade uppdrag på högsta nivå. Så dels ekonomiskt, också socialt, men också intellektuellt, tänker jag. Mångkulturella uppväxten med liksom olika kulturella bakgrunder, och det tyska, det judiska. Hon gick också en tysk skola som liten tillsammans med sin yngsta syster. Och sen arvet från mamman som var från Mexiko.
Som liten flicka älskar Frida att leka med systrarna och vänner från området. Hon kan springa oändliga varv runt den prunkande trädgården och familjens blå hus med skrikande röda knutar. Det är alltså en kärleksfull och trygg plats att växa upp. Lika tryggt är det dock inte utanför hemmets väggar. 1910 bryter mexikanska revolutionen ut och väpnade grupper kastar död och lidande på varandra i sin kamp om makten och landets framtid. Frida växer upp med revolutionen som ständig kuliss och ser både döda kroppar och skadade människor under uppväxten. Mexikanska revolutionen har mängder med stridande grupper med olika politiska övertygelser. Och Frida kommer identifiera sig starkt med de socialistiska kämparna. Och med åren blir hon en övertygad kommunist. Men en annan upplevelse präglar henne också i unga år. Polio. Den förlamande sjukdomen drabbar Frida när hon bara är 6 år gammal. Hon tillfrisknar efter ett par månader, men högerbenet är permanent försvagat. Redan som liten tjej visar hon dock en envishet och vägrar låta sjukdomen hindra henne. Hon spelar fotboll, brottas och simmar under tonåren för att stärka benet. Dessutom visar hon ett rejält intresse för biologi. Drömmen är nämligen att bli läkare. Hon är också en riktigt begåvad ung dam. Och 15 år gammal lyckas hon ta sig in på en toppskola. La Preparatoria, som den kallas. Det är en slags förberedande skola och motsvarar ungefär ett lite svårare gymnasium. Det är inte illa. Speciellt inte med tanke på att de flesta flickor i Mexiko inte får plats i högre skolor på den här tiden. Frida är faktiskt en av bara 35 flickor på skolan. De andra 2000 eleverna är pojkar. På skolan hittar den busiga Frida snabbt till ett gäng självutnämnda rebeller som älskar att jävlas med allt och alla. De stör otaliga lektioner tills de måste avbrytas, släpper loss vildhundar i korridorerna och kastar smällare mot skolkamrater och lärare.
Envis, självständig, egensinnig. Och just att hon fick sånt stöd av, tänker jag, framförallt sin pappa. Och hon, jämfört med hennes andra syster, så framstår hon otroligt självständig. Och hon var också den enda som fick en... man satsade på en utbildning för henne. De andra systrarna fick inte det som hon fick.
I det här rebellgänget träffar hon Alejandro. Hon blir helt fångad av hans vänliga bruna ögon, hans kommunistiska övertygelse och gymnasiesmarta framtoning. De blir så där ovillkorligt tonårskära i varandra och tar varje chans att smita iväg från skolan, från familjer och andra kamrater och låta varandra gå upptäcksfärd över kroppen. Och en mulen eftermiddag går de som vanligt på huvudstadens solblekta gator mellan butiksfönster och svarta bilar som skränar förbi på gatan. Det är den 17 september 1925 och Frida är 18 år gammal. När de hoppar på bussen hem till Coyoacán inser hon snabbt att hon glömt sitt parasoll på stan. Så de kliver av, letar rätt på det och tar nästa buss istället. Det är den här bussen som kommer ändra hennes liv för evigt. På sjukhuset lyckas kirurgerna pussla ihop henne. Och Frida förvånar alla med sin envisa smått fantastiska återhämtning. Men det tar tid. Hon tillbringar många veckor i djup smärta, ensam i det gråa rummet. Efter sjukhuset följer flera månaders sängliggande hemma, för det mesta i gips som täcker nästan hela kroppen. Hon känner sig fullkomligt isolerad och vet att hon missar alla vänners äventyr, spännande kärleksupplevelser och dumma påhitt. Examen kan hon också glömma. Egentligen skulle hon gå ut skolan om bara någon månad, men nu är hon ju fast i sjuksängen, utan någon rimlig chans att ta igen allt hon missat på lektionerna. Drömmen om att bli läkare dör här, medan hennes kropp långsamt läker. Men snart hittar hon en ny passion. För en dag kommer hennes mamma Mathilde med en present till sin skadade dotter. Ett staffli. Det är specialbyggt, så man kan ställa det i sängen och måla liggande. Dessutom fäster mamma en spegel i taket så Frida kan se sig själv och ha ett motiv att öva på. Väldigt snart blir det tydligt att Frida har en rasande talang. Och den slipar hon nu i sjuksängen dag efter dag medan kroppen skriker av smärta.
Det här var ett intresse hon hade, alltså tidigt innan. Hon började på den här elitskolan och var med om den här trafikolyckan. Flera faktiskt, när det gäller teckningarna, är det med ansikten. Och en del med de här markerade ögonbrynen. Så det går ju misstänka att det här kanske är en form av självporträtt.
Frida återhämtar sig bättre och snabbare än någon kunnat tro. Smärtan från sina brutna ben, skadade organ och slitna nerver kommer hon aldrig bli av med. Men efter 3 månader hemma, i gips och med ständiga läkarbesök, är hon stark nog att lämna sängen. Precis som efter polion är det nu aktivitet och rörelse som gäller. 1 år efter olyckan är hon så pass frisk att hon kan gå, springa och dansa. Inte illa för någon som läkarna inte trodde skulle överleva det där första operationsbordet.
Efter olyckan, då var hon faktiskt tvungen att hoppa av skolan därför att den här elitskolan, för att fakturorna från Röda Korset var så höga så att familjen hade inte råd att låta henne gå kvar, utan hon var tvungen att hjälpa till med diverse ströjobb för att betala av de här sjukhusräkningarna.
Frida fortsätter måla med samma hängivelse som på sjukhuset. Men hon är också pragmatisk. Om hon inte kan livnära sig på måleriet måste hon veta det. Och då behövs ett expertutlåtande. Så en dag, när hon är antingen 20 eller 21 år gammal, tar Frida sina fyra bästa tavlor under armen. De ser nästan ut som stora segel intill hennes kortvuxna kropp. Sen ger hon sig av till utbildningsdepartementet, mitt i den kokande, utsträckta huvudstaden. På en hemmasnickrad byggnadsställning, flera meter över marken, står en rund man och fyller i några färgsprakande detaljer på en väggmålning. Diego Rivera, en av landets absolut kändaste konstnärer och en stjärna på den internationella konsthimlen, jobbar på det han blivit så hyllad för, en stor, omfattande muralmålning. Mexikanska arbetare i ett soldränkt landskap tar form på den breda stenväggen. Frida ser en sekund på den flitige mannen där uppe. Han verkar maniskt uppslukad av sitt arbete. Hon har träffat honom förr på en tillställning med kommunistvänner några månader tidigare. Men de känner inte varandra. Ändå ropar hon, Diego, kom ner. Som om de känt varandra för alltid. Och han låtit henne vänta på något. Diego Rivera klättrar ner till Frida. Hon säger rakt och självsäkert att hon är här för hans uppriktiga åsikt. Är hennes tavlor bra nog? Har hon talangen som krävs för att klara sig som konstnär? Annars måste han säga det. Så hittar hon ett annat jobb. Hon är inte här för komplimanger. Diego ser allvaret i hennes blick. Han är en ökänd kvinnokar som vanligtvis skulle ha passat på att flörta när en tjusig donna kommer förbi. Men den här unga kvinnan skojar inte. Och det gillar han. Han tar en titt på tavlorna. Jo då, säger han. Detta är riktigt bra. Hon är en sann konstnär. Kanske känner sig Frida lite extra modig efter den feedbacken. Eller så hade hon en plan i bakhuvudet hela tiden. Hur det än går till och hur planerat det möjligen är, så börjar hon kort efter det här mötet att söka upp Diego igen och igen. Han är mer än dubbelt så gammal som hon är, men det bryr sig varken hon eller han om. De faller handlöst för varandra och snart är de ett stadigt inslag i Mexico Citys chicka konstnärskretsar. Rent fysiskt är de ett omaka par. Hon är smal och kort. Ibland verkar hon nästan försvinna bakom hans långa, breda hydda. Men vem bryr sig om hur någon ser ut? Det är hur det känns som är hela poängen. Och för Frida känns förhållandet med Diego helt rätt.
Han är jättestor konstnär. Jag skulle nog vilja beskriva honom som enormt sympatisk. Det är många som vill liksom göra honom till skönheten och odjuret. Men han var ju inte en machoman på det sättet som många andra kan vara i Mexiko. Utan han tillät i princip Frida Kahlo att leva så som han själv levde. Och försökte inte begränsa henne. Han var ju en av hennes största beundrare faktiskt.
De är inte bara älskare heller. När Diego målar ger Frida honom rak, ärlig kritik på de delar hon inte fattar eller inte tycker passar in. Han lyssnar, respekterar hennes perspektiv och ändrar nästan alltid de delar hon anmärker på. Frida får samma okonstlade kritik av Diego och uppskattar den verkligen. De gör varandra till bättre konstnärer och de gör varandra lyckliga. Så pass att de den soliga, vackra eftermiddagen den 21 augusti 1929 gifter sig i stadshuset i Coyoacán. Fridas föräldrar konstaterar att det är som ett äktenskap mellan en elefant och en duva. Så olika är makarna. Bara 22 år gammal är Frida nu gift med en av landets kändaste konstnärer. Och kort efter att de blir man och hustru ändrar Frida en del av sin personlighet ganska drastiskt. Klädseln. Tidigare har hon gärna haft på sig mörka herrkostymer. Nu hamnar de i slänghögen. Istället börjar hon klä sig i traditionella mexikanska kläder. Mönster och material kombineras i kreativa och eleganta kombinationer, komplett med blommor och sjalar, invävda i det mörka håret, och så mycket ringar och halsband att hon skulle kunna öppna en egen juvelbutik. Det är en look som kräver uppmärksamhet. I dessa technicolor-skapelser syns Frida vid Diegos sida på alla Mexico Citys konstnärliga fester och utställningar. De blir ett kändispar med sin vågade stil, självsäkra framtoning och inte minst den stora kontrasten mellan dem. Men Frida är inte en känd konstnär nu på sena 1920-talet. Utöver vänner och familj är det knappt någon som sett hennes konst. Och när tidningarna väl skriver om henne är det med den chauvinistiska vinkeln att Diego Riveras fru tycker om att rita lite ibland.
Jag tror han hade 4 äktenskap totalt med 4 olika. Så att hon var väl liksom en liten nobody där, en privilegierad ung tjej från Coyacán vars pappa hade varit väldigt berömd under diktatorns tid. Hon var Riveras nya hustru.
Diegos kändisskap lockar beställningar och lovord från flera håll och kanter. Och 1930 reser de till San Francisco i Kalifornien. Mexikansk konst är på modet i USA nu i början av 30-talet. Och Diego är kanske mest eftertraktad av alla landets konstnärer. Så det är ingen jätteöverraskning att paret bjuds på den ena banketten och festen efter den andra. Frida sticker minst sagt ut bland den amerikanska societeten i traditionella mexikanska klänningar, blommor i håret och markerade mörka ögonbryn som hon ibland låter växa ihop liknar hon ingen annan de amerikanska kultursnobbarna har sett. Att hon dessutom svär som en seglare, röker som en borstbindare och är flörtigare än Don Juan, ständigt med glimten i ögat och ett skämt redo, gör henne till en ren sensation. Men det finns rejäla svårigheter bakom den färgsprakande fasaden. Det finns nämligen inget Frida hellre vill än att bli mamma. Under tiden i San Francisco blir hon gravid, men läkarna gör en medicinsk abort. Hennes livmoder och bäcken är så illa tilltygade efter bussolyckan att de tror att hon kan dö under en förlossning. Detta är en brutal smäll för Frida. Och det kommer inte vara den enda. Flera graviditeter kommer få samma olyckliga slut. Men 1931 kommer roliga nyheter. MoMA i New York, ett av världens främsta konstmuseer, vill ställa ut Diegos verk. En sån här inbjudan kan ingen konstnär tacka nej till. Så på hösten 1931 bär det av till Manhattans rutnät, skyskrapor och omättliga kulturliv. Eftersom Diego är muralmålare och alltså målar stora väggar går det inte att frakta hans konstverk. De sitter ju fast på byggnader. Därför tillbringar han tiden i New York med att skapa nya verk på fristående betongväggar i museet. Han stormtrivs med att måla om dagarna, känna sig viktig och respekterad och smaska i sig pistageglass. Frida däremot har fritid så det räcker och blir över. Och hon är inte det minsta impad av festerna och de förmögna sällskapen som omringar dem på kvällarna. De är så himla ointressanta. Det blir inte bättre av att kroppen strålar av smärta precis hela tiden. Och hon saknar Mexiko mer för varje dag som går.
Hon träffade alla de här kändisarna genom Rivera och blir tidigt politiskt engagerad och liksom har den blicken på samhället i USA. Hon är väldigt kritisk till, ja, kritisk till USA. Och kan då också, tänker jag, se på sitt eget land ifrån lite grann ett utifrån perspektiv och få upp ögonen för olika saker som är unikt med Mexiko också.
Diegos utställning är en braksuccé. Och det haglar nya erbjudanden från rika beställare. Biltillverkaren Ford till exempel, som vill att han kommer till Detroit och målar stadens konstitut. Nu i början av 1932 går alltså nästa flyttlass. Och Frida och Diego befinner sig snart i industrins pumpande hjärta. Detroits enorma bilfabriker. Men tiden här blir knappast någon drömtillvaro. Frida blir nämligen gravid. Och det oroar henne. Det har ju inte slutat lyckligt förr. Men läkarna i Detroit säger att de nog kan förlösa barnet med kejsarsnitt. Nu vågar Frida hoppas. Så underbart det kommer bli att äntligen få bli mamma. Alla orosmoln skingrar sig från horisonten. Och hon börjar drömma om den lilla flicka eller pojke som kommer förgylla hennes liv för alltid. Men en natt, efter cirka 3 månaders graviditet, kommer blödningarna. De vita lakanen i Fridas säng badar i rött. När ambulansen kommer är det redan för sent. Fostret är dött. Frida blir helt knäckt efter missfallet. Hon sörjer sitt ofödda barn och går allt mer in i sig själv. Samma år målar hon en slående ärlig tavla där hon själv syns ligga i en blodig säng i ett öde landskap med ett bäcken, ett foster, en snigel och en död blomma som svävar runt henne, fästa med tunna blodådror till hennes kropp. Tavlan får namnet Henry Ford-sjukhuset efter platsen där missfallet till slut sker. Hon saknar Mexiko. Till skillnad från Diego så har hon aldrig trivts i USA. Men Diego får ju det ena uppdraget efter det andra. Efter tiden i Detroit är det ännu en vistelse i New York på schemat. Den här gången är det den vrålrika familjen Rockefeller som beställer en muralmålning till själva nervcentralen i deras affärsimperium. Rockefeller Center, mitt på Manhattan. Men Diego lyckas göra sig ovän med uppdragsgivaren när han smyger in ett porträtt av sin store hjälte, Vladimir Lenin, i konstverket. Grälen urartar till att hela väggmålningen förstörs och efter lite påtryckningar från Frida flyttar paret äntligen hem till Mexico City igen. Nu är det 1933. Och konstnärsparet flyttar till ett nytt hus. Det är egentligen 2 hus. Ett stort rosa där Diego bor och ett mindre blått där Frida bor. De ser ut som ett par futuristiska kuber och binds ihop med en bro. Här lever och arbetar de i varsin ateljé. Och Frida hoppas nog på lite bättre tider framöver. Men då tar hon fel. Redan 1934 kommer en blytung smäll. Frida har vetat under hela sitt förhållande med Diego att han är kroniskt otrogen mot henne. Hon har också gått om affärer på sidan av. Och trots de många bråken så kommer de alltid över otroheterna. De älskar varandra för mycket för att vara isär. Men på sommaren 1934 inleder Diego en affär med Fridas syster, Kristina. Vilket är ett steg över alla gränser. Frida flyttar till en lägenhet mitt i stan och bor själv i flera månader. Men det betyder inte att hon slutar träffa Diego. De träffas nästan dagligen och sover ofta över hos varandra.
Jag tror att det är någon som har skrivit om det är Rivera själv, det här med familj, att det är borgerligt. Det är inte liksom, tillhör inte den revolutionära processen liksom, att binda sig och gifta sig och skaffa barn, och även om de gjorde det. Och Frida Kahlo hade också flera utomäktenskapliga relationer.
Detta blir en brytpunkt i Fridas konstnärskap. Efter Diegos sanslösa affär blir hon påtagligt mer självständig. Hon hittar sin egen stil i högre grad, bland sitt delade sydamerikanska och europeiska arv, sin gränslösa fantasi och det lidande hon känner i kroppen varje vaken stund. Frida flyttar hem till de futuristiska kubhusen efter några månader. Tidigare var hennes största prioritet att vara en traditionellt bra fru och mest se till att Diego var bekväm och nöjd. Inte längre. Nu lever hon i allt högre grad för sig själv och har ett mycket starkare driv än förr. De kommande åren målar Frida mer och mer. Golvet i hennes studio fylls med staplade ramar och målardukar vilar längs väggen. Samtidigt hamnar hennes och Diegos hem mitt i det internationella politiska rampljuset. I januari 1937 får de nämligen en gäst. Han är efterlyst i ett av världens största, mäktigaste länder. Otaliga stater har nekat honom uppehållstillstånd och visum, men Diego har lyckats övertyga mexikanska myndigheter att ta emot den åldrade mannen med sitt vilda grånade hår och breda, uppböjda mustascher. Han är Röda arméns tidigare befälhavare, var Lenins närmaste man och numera Josef Stalins i särklass största rival. Lev Trotsky.
Trotsky, han ledde ju i exil olika länder och fick sen exil. Han hade i Europa, sista landet i Europa han levde i var Norge. Så var det faktiskt Rivera som såg till med hans kopplingar in i regeringen. Så fick Trotsky av Mexikos regering tillstånd att resa till Mexiko. Så det var tack vare Rivera. Trotsky kom då med ett lastfartyg, RUT, från Norge till Veracruz i Mexiko på östsidan.
Frida tar själv emot Trotsky och hans fru när deras båt lägger till i hamnstaden Tampico. Sen åker hon in till hamnstaden Coyoacán med de landsflyktiga gästerna och installerar dem i det knallblåa huset där hon växte upp. Diego ser till att fönstren mot gatan muras igen och köper till och med tomten in till huset så ingen Stalin-agent ska sikta in sig på Trotsky därifrån. Frida kommer bra överens med paret Trotsky. Flera soliga eftermiddagar åker de på utflykter i Mexikos gassande ökenlandskap och besöker vänner ute på landet. Hon dras till den gamle mannens strålande intelligens. Som den hängivna kommunist hon är skadar det knappast heller att han är en av ismens stora ideologer. Trotsky blir i sin tur rejält intresserad av den färgstarka, självsäkra och charmiga Frida. Och det dröjer inte särskilt länge efter ankomsten till Mexiko innan Trotsky och Frida inleder en affär. Men det är som mest en deltidsaffär. Frida tillbringar mer och mer tid i sin studio med en cigarett i ena handen, penseln i andra och en duk framför sig där hennes värld tar form ett penseldrag i taget. 1938 börjar det äntligen lossna för Frida. Och det börjar med en besökare som kommer till hennes och Diegos hem i april.
Då får de besök av surrealister från Paris som kommer till Mexiko, som tycker att Mexiko är så häftigt. Dit måste vi åka, och en av dem är André Breton som har stämt möte med Rivera och de umgås. Och sen får Breton då syn på Frida Kahlos måleri, så det är han som bjuder in henne, liksom öppnar upp för att hon ska kunna ställa ut och visa sina verk.
När han ser Fridas tavlor slår hakan i golvet. Han beskriver dem som ett band lindat runt en bomb och förkunnar glatt att hon är surrealist. Just det håller Frida inte med om och tycker överlag att den franska mannen är ganska olidlig. Men han är inte en dum kille att känna för en driven konstnär som Frida. Han hjälper henne nämligen dra i en och annan tråd och ordna något hon hittills aldrig varit med om. En egen utställning. Adressen är ett väletablerat galleri i New York. Och tidpunkten sätts till oktober samma år. Gästerna står tätt packade på Julian Levy-galleriet den mörka oktoberkvällen, klädda i sina svartvita kostymer och aftonklänningar. Frida sticker som vanligt ut och gör samma intryck som hon alltid gör socialt. Och det går bra. 12 av de 25 tavlor hon ställer ut lyckas hon sälja. Dessutom beställer en av tidens stora societetslejon en ny tavla av henne till året därpå. Inte illa för en första utställning. Efter succén i New York hör Breton av sig igen. Han är lika lyrisk över hennes konst som vanligt och bjuder henne till Paris. Där kan han fixa en till utställning, säger han. Frida hinner knappt mellanlanda hemma i Mexiko innan nästa flyg lyfter. Nu i början av 1939 bär det av mot konstens huvudstad och den 32-åriga Fridas första europeiska utställning. Den kommer inte alls gå som hon hoppas. Det är ju ingen som köper något. Alla högtravande fransmän och ditresta självutnämnda experter gör inget annat än att prata teorier. De älskar att påpeka hur viktigt ett verk eller en konstnär är. Men inte är det någon som lägger pengar på dem, muttrar Frida irriterat. Värst av allt är surrealisterna, tycker hon. Deras verk är enligt henne bara en dekadent manifestation av borgerlig konst.
Hon tyckte surrealisterna var pompösa och hon tyckte att när de pratade om revolution och politisk aktivism och så vidare, de visste inte vad de pratade om. Det är väldigt stor skillnad att sitta i Paris och tala om någonting rent intellektuellt ideologiskt jämfört med att själv ha varit med om ett inbördeskrig. Så att nej, hon var inte särskilt förtjust i Paris eller umgänget där och inte, framförallt inte Breton.
Frida lovordas av figurer som Kandinsky, Miró och Picasso. Men på det stora hela är tiden i Paris ett ekonomiskt platt fall. Till slut lyckas hon sälja några verk och bland annat köper Louvren ett av hennes självporträtt. Men det är inte alls så mycket hon hade behövt sälja för att resan skulle löna sig. Hon hinner med ett par spännande kärleksaffärer med både män och kvinnor. Men det är ungefär all njutning staden erbjuder. Hennes hälsa tar nämligen en ordentlig sväng åt fel håll. Smärtorna blir värre och flera veckor ligger hon på sjukhus. När hon slutligen kan lämna stan i slutet av mars 1939 är det med glädje hon lägger hela Europa bakom sig. Mycket bättre blir det inte hemma i Mexiko. Äktenskapet med Diego har aldrig varit värre. Han är kraftigt svartsjuk på hennes affärer, vilket ju är lite magstarkt av honom med tanke på Diegos egna vänsterprasslande. Han har inga problem med hennes romanser med andra kvinnor, men när det är män med i leken blir Diego fullkomligt rasande. Det kan hända att de bråkar om annat också, och vissa tror att han får reda på hennes gamla flört med Trotsky under den här tiden. Vi vet inte exakt vad deras bråk handlar om, bara att de skiljer sig under hösten 1939, efter 10 års äktenskap. Men som vanligt kan de inte hålla sig borta från varandra och kommer gifta om sig bara ett år senare. Lyckan som nygift blåser bort i augusti 1940, när polisen hämtar Frida och sätter henne i förhör. En av Stalins lönnmördare har tagit sig in i Trotskys nya hem, bara några gator från det blå huset i Coyoacán, och huggit ihjäl honom med en ishacka. Mördaren är en ung spanjor som Frida träffat i Paris, blivit vän med och ätit middag med bara ett par dagar innan mordet. Nu misstänker polisen att hon är inblandad i dådet. I 2 dagar sitter hon i en cell medan polisen vänder upp och ner på hennes och Diegos hem i jakt på bevis. Sen släpps hon, omskakad och förkrossad, men fri från misstanke. Det tidiga 40-talet är svårt för många miljoner människor. Andra världskrigets fasor har börjat året innan, och nu slits tusentals människor sönder av kulor och granater. I detta kaos börjar Fridas karriär ta fart. Långt ifrån skyttegravar och till intetgjorda städer fortsätter hon måla och bygger en trogen kundkrets. Snart kan hon sälja sina verk så fort hon lagt det sista penseldraget. Pengar har hon aldrig haft gott om, och hon blir aldrig rik på sin konst. Men nu börjar det åtminstone se ut som hon kommer kunna försörja sig själv och inte vara beroende av Diego. 1943 får hon dessutom jobb som lärare på en av landets främsta konstskolor. Hon älskar sitt nya arbete, och många av hennes elever blir helt besatta av hennes lektioner. Under de perioder hon har för ont för att resa till skolan kommer de trognaste ungdomarna hem till henne i det blå huset hon växte upp och tillbringar allt mer tid i. Och det är en helt annan värld de kliver in i bakom de blå väggarna. Trädgården sjuder av liv. Orgelkaktusar, djupgröna buskar och blommor i alla tänkbara färger. Och djuren. Frida älskar djur och har ett mindre zoo gående hemma i huset. Här finns nakenhundar och katter, spindlar, apor, fåglar och en liten hjort. Hon har namn på dem allihopa och målar ofta in dem i sina verk. Överlag är det betydligt mer tid i sjuksängen också. Ryggen och högerbenet gör vansinnigt ont. De söndertrasade nerverna strålar ut smärta som om 100 hammare trummar inifrån kroppen och bara vill slå sig ut, men aldrig kommer fram. Frida är dock produktiv som aldrig förr och förmedlar både sin smärta, sin självbild och sin syn på världen i det ena slående verket efter det andra. I Den sönderslagna pelaren visar hon klart och tydligt hur mycket hennes kropp lider. I ett stort självporträtt är hennes kropp täckt av spik och nålar som sticker henne, och ryggraden är ersatt med en söndervittrande pelare.
Hon är väldigt produktiv under 40-talet. Och jag tror också att just årtalet 1940 producerade hon väldigt många målningar. Antalet målningar hon har gjort är ju inte så jättestort om man jämför med andra konstnärer. Och det kan också ha att göra med hur hennes bilder ser ut. De är ju väldigt detaljrika. Alltså jag tror hon jobbade väldigt länge med en och samma bild. De är ju nästan sån här, med fotografiska detaljer och ganska små. Men hon målar ganska mycket just under 40-talet. Det gör hon.
Smärtan i kroppen blir värre och hon genomgår flera plågsamma operationer. I en av dem försöker läkarna laga hennes trasiga kropp genom att bryta ryggraden på nytt, räta ut den och låta den läka igen. Som vanligt är det olidligt, men Frida är ju van vid att lida. I slutet av årtiondet är hon mer eller mindre sängliggande. Och när hon ska måla måste en väninna binda fast henne i en rullstol för att hon ska kunna sitta upp ordentligt. Hon dricker och självmedicinerar allt mer för att klara smärtan. Och 1950-talet blir inte direkt bättre. I början av januari 1950 vaknar Frida en morgon och upptäcker att flera tår på högerfoten är helt svarta. Benet brinner av smärta. Hon tar sig till sjukhuset och läkarna konstaterar snabbt att hon har kallbrand. Det är bara början på ett år som Frida kommer tillbringa nästan helt och hållet på sjukhus. Bland sjuksköterskor och läkare blir hon en favorit med sina kaxiga skämt, grova munhuggande och skamlösa flörtande. Dessutom klagar hon aldrig någonsin på smärtan hon lider av. Istället tar hon emot vänner, elever och familj på rummet. Flera timmar om dagen målar hon på ett likadant staffli som hennes mamma gav henne 25 år tidigare efter bussolyckan. Men hennes måleri blir sämre under 50-talet. Linjerna blir mindre precisa och motiven rörigare. Inte konstigt med tanke på den kolossala smärta hon känner dagligen. Men det är inte bara konsten som lider. Frida börjar tappa gnistan i allmänhet. Livet roar henne inte som det brukade. Och det är svårt att känna sig fri när man är fast i en sjuksäng hela tiden. Och behöver hjälp för att ens gå i sin egen trädgård.
Det är många som har skrivit om det här. Det är läkare som har blivit sig in i någon slags debatt om vad berodde det på. Och en tes som har framförts handlar inte om trafikolyckan utan om hennes ryggrad. Att hon hade binas bevida, tror jag det hette. Alltså någon slags ryggmärgsbrock som gjorde att hon var tvungen att genomgå ett stort antal operationer och så vidare. Så att ja, hon hade säkert ont, alltså hon fysisk smärta under sitt liv. Och det i sin tur ledde till att hon tog väldigt mycket droger. Vilket så småningom ledde då till att hon blev sämre och sämre. Hennes hälsotillstånd försämrades.
Men mitt i den här misären når hon ännu en milstolpe i karriären. I april 1953 ska hennes konst för första gången någonsin visas i en soloutställning i Mexico City. När Frida hör beskedet blir hon så lycklig att hon glömmer smärtan en kort stund och direkt börjar planera vilka verk hon tänker ha med och vilka vänner som måste bjudas. Utställningen ska gå av stapeln i mitten av april, men det finns ett litet problem. Läkarna har sagt att hon måste stanna i sängen för att inte förvärra sina skador. Det verkar alltså som att hon kommer missa sin karriärs största ögonblick.
Folkmassan på Amberesgatan 12 i Mexico City är otålig. Vissa har väntat i timmar utanför galleriet och nu ska portarna äntligen slås upp. Kulturlejon och konstälskare trängs på trottoaren och solet stiger mot den persikofärgade himlen. Genom fönstren skymtar de Fridas otaliga självporträtt, det ena mer uttrycksfullt än det andra. Men konstnären själv lyser med sin frånvaro. Gästerna är besvikna men förstår. Alla vet hur hon lider och vad läkarna har sagt. Men just när dörrarna ska öppnas avbryts sålet. Sirener skär genom luften och en ambulans stannar plötsligt utanför galleriet. Bakdörrarna slås upp och Frida Kahlo lyfts ut, liggandes på en bår. Hon förflyttas genom beundrarmassan in genom galleriets uppslagna portar. Där inne, mitt bland hennes konstverk, tronar en himmelsäng. Här ligger hon hela kvällen, omgiven av vänner och lyckoönskare. Alla vill prata med henne och en lång kö formas vid sängen. Själv säger hon knappt ett ord. Hon ligger i sängen med ett roat leende och bara betraktar spektaklet.
Utställningen blir hennes sista stora triumf. Året efter, den 13 juli 1954, dör hon i samma knallblå hus hon föddes i 47 år tidigare. Officiellt är det en blodpropp i lungan som dödar henne. Men redan från början misstänker vissa i hennes närhet att det är en överdos som ligger bakom. Kanske till och med att hon avslutar sitt lidande själv en gång för alla. Under sin livstid slet Frida Kahlo för att få ihop det. Genom otänkbara smärtor och motgångar tar hon sig fram genom livet med ett leende på läpparna, ett rungande skratt och total självsäkerhet. Drömmen om att bli läkare försvinner tidigt, men i hennes konst använder hon sin egen anatomi som en spegel och visar sin egen verklighet. Idag är hon en av världens kändaste konstnärer, en feministikon och en stolthet för hela Mexiko. Konstkritiker världen över är fortfarande oense vilken fåra hon egentligen tillhör. Kanske är det lätta svaret att hon hittar ett helt eget uttryck som slår an hos miljontals människor och ger henne en helt unik plats i historien. Du har lyssnat på historien om Frida Kahlo med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Praktikant Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay. Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Podplay, en del av